Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CVE-podden. CVE, det står för Center mot våldsbejakande extremism. Och vi ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet och ligger under Justitiedepartementet. Och jag som pratar just nu, jag heter Jenny Sonesson och jag är pressansvarig för centret. Jag har själv en bakgrund inom bland annat socialtjänsten. Och CVE har flera uppgifter men ska bland annat erbjuda behovsanpassat stöd till lokala aktörer. Och sedan starten 2018 så har CVE ett mobilt stödteam som erbjuder vägledning och handledning till yrkesverksamma. Och det är framförallt yrkesverksamma som finns i kommuner inom socialtjänst och skola. Och det här poddavsnittet som ni ska få lyssna på nu, det handlar om CVEs mobila stödteam. Och ni kommer att få en presentation utav verksamheten. Och med mig här idag så har jag Marcus Hjelm som leder det mobila stödteamet och Elias Lomfors Karlberg som är handläggare som arbetar inom stödteamet. Och jag har en liten brask lapp innan vi sätter igång, och det är att vi använder en förkortning i den här podden ibland. För våldsbejakande extremism, det är ett ganska långt begrepp och det brukar förkortas VBE. Så om den förekommer i podden så är det alltså en förkortning för våldsbejakande extremism. Och med mig här i studion idag så har jag Marcus Hjelm som leder det mobila stödteamet, och jag har även med mig Elias Lomfors Karlberg som är handläggare med inriktning på trosamfund men som också arbetar inom det mobila stödteamet. Marcus, du leder CVEs mobila stödteam. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Jag vet att du har en bakgrund inom både militären och skolan.
Ja, det stämmer. Jag blev kvar i Försvarsmakten efter värnplikten och utbildade mig till officer, och jag var där aktiv under 10 år. Under den här tiden så gjorde jag en utlandstjänstgöring i Bosnien 95-96, och när försvaret gjorde en neddragning i slutet på 90-talet så sade jag om till att bli rektor inom gymnasieskolan. Jag arbetade 8 år på gymnasieskola innan jag övergick till utvecklingsfrågor inom skola, integration och hållbar utveckling på kommunal nivå. Efter det så blev jag en del i det kommunala arbetet mot extremism som en lokal samordnare. Totalt har jag arbetat 17 år i kommunal verksamhet. Ett utvecklingsområde som jag kom in på under den tiden, det var att titta på ett regionalt arbete, och det är tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna utvecklade lägesbildsformer, samverkans- och lägesbildsarbete på regional nivå. Så det gjorde jag under 1 år. Under den här tiden så blev det en tjänstledig på CV, och den sökte jag. Och det har jag inte ångrat en sekund.
Nej, det är roligt att höra. Tack Marcus. Och nu vänder jag mig till den andra gästen här i studion, och det är Elias Lomfors Karlberg. Och du jobbar som sagt med trosamfundsfrågor för CV, men du arbetar även med att hålla löpande kontakt med samordnarna i Sveriges 290 kommuner som har till uppgift att hantera frågor om våldsbejakande extremism. Kan du berätta lite om dig själv, Elias, och vad du gör inom mobila stödteamet?
Jag har länge haft ett intresse för just sociala frågor, men också frågor som handlar om religiöst utövande på en lokal nivå och i Sverige. Och det är intressen som jag på olika sätt både har studerat och arbetat med. Jag är utbildad religionsvetare men har också läst statsvetenskap och säkerhetspolitik. Därtill har jag också arbetat inom civilsamhället, främst då med trosamfundsfrågor, både på en individ och en nationell nivå, på bland annat Fryshuset men också på Sveriges interreligiösa råd. Och min bakgrund har gett mig en bra bild om hur den religiösa mosaiken fungerar i samhället, men också vikten av religion i dagens Sverige. Min upplevelse är att det överlag finns en ganska begränsad kunskap om hur just trosamfund organiserar sig och det religiösa årshjulet, men också aktörer inom det religiösa civilsamhället. Och det är just frågor som jag ofta ger råd i. Men jag bistår också med mer allmänna frågor om just BBE.
Marcus, över till dig igen här. Du leder som sagt mobila stödteamet. Men vad är det här mobila stödteamet för någonting? Vad är syftet med verksamheten? Och hur många jobbar inom teamet och vilken kompetens finns?
Ja, just nu så är vi 4 personer som jobbar inom teamet. Men vi har en rekrytering på gång så jag hoppas att vi blir några till. Vi arbetar med att ge ett behovsanpassat stöd till yrkesverksamma på nationell, regional och lokal nivå. Vi har en bred kompetens i teamet och en praktisk erfarenhet både från kommunalt arbete, och skola, socialtjänst, civilsamhällesfrågor, trosamfund och annat. Vi jobbar också med många nätverk som vi har kontaktytor till, både som centret har genom sitt uppdrag men också som vi har med oss in i från våra erfarenheter. Våra chefers bakgrund som är båda från polisen, det ger en bra kontaktyta inom de rättsvårdande delarna. Så där har vi också en bra ingång. Och vi jobbar i nätverk tillsammans med de rättsvårdande delarna. Förhoppningsvis kan vi rekrytera någon från polisen framöver till teamet. Det skulle stärka upp vårt arbete. En fördel med vår breda bakgrund inom teamet är att vi förstår helheten i lokala arbetet. Vi förstår att det finns en politisk styrning. Vi förstår kopplingar mellan olika aktörer på lokal nivå. Vi förstår utmaningar som finns i lokalt arbete. Och det kan vi vara behjälpliga i att jobba med när man söker stöd från vår sida, från oss. Vi arbetar med regionala aktörer och vi deltar över tid i myndighetsnätverk och andra större sammanhang, både så att säga nationellt och internationellt. Den typen av stöd som vi kan ge till en yrkesverksam som är avsett till oss, det är ju egentligen allt ifrån kortare utbildningar men också handledning och konkret rådgivning. Så det är ett ganska normalt ärende till oss, det är att det ringer på vår stödtelefon och den som ringer till kan vara från skola eller socialtjänst eller liknande yrkesverksam och som har ändå ett konkret ärende som de håller på och roddar i eller att de har en fråga som de håller på och jobbar med som de behöver liksom lite inspel och stöd kring. Ibland så bekräftar vi bara att de gör jätterätt saker och ibland kan vi ge konkret stöd och utbildning och kunskap. Och vi försöker vara jättekonkreta eller så konkreta vi kan vara och vi försöker att ta med oss så mycket erfarenheter vi kan ifrån andra aktörer och försöker sprida det vidare. Vi bygger det på beprövad erfarenhet. Och sen har vi ju ett kunskapsgäng på centret som jobbar med kunskapsdelar. Så vi fyller ju hela tiden på vår kunskap i frågorna. Men just det här konkreta, att ringa till oss, då ska man få ett svar som gör att man kommer vidare. Och kan inte vi ge ett svar, då försöker vi ta hem frågan, bearbeta och sen återkoppla.
Du nämnde internationell verksamhet. Hur vanligt är det att andra EU-länder har en motsvarighet till CVE och mobila stödteamet?
Ja, CVE är byggt med det danska centret som en modell, även om det finns skillnader och det finns en annan lagstiftning i Danmark. Men det finns få motsvarigheter till CVE i Europa har vi sett. Det finns nationella center, det finns lokalt arbete i olika former, så det pågår ju arbete inom EU. Men vi har sett att det är ovanligt att samla alla delar under ett tak som vår CV ändå är. Vi har samlat ihop både kunskap, samordning, utbildningsdelar men också mobila stödteamet. Allt ligger under ett samma tak och det ger en styrka till oss. Och vi har också sett att det mobila stödteamet blir unikt utifrån den här kontexten, att vi ger ett konkret operativt stöd och att vi är som en del av CVEs arbete. En kul grej med det här är ju att under hösten här, då kommer vi ha en person från det danska centret hos oss i mobila stödteamet. Och det ska bli jätteintressant att utbyta erfarenheter och jag tror att det kan bidra vårt arbete väldigt mycket också utifrån att lyssna på deras erfarenheter och vad vi gör. Och en av våra kollegor från centret har ju varit i Danmark under våren här.
Mm, jag håller med. Jag tycker det är jätteintressant att vi kan ha det här utbytet med Danmark och ta del av deras erfarenheter. En annan fråga till dig, Marcus, det är ju sekretess. Bland annat socialtjänsten jobbar ju under sekretess och man kan ju inte dela personuppgifter hur som helst mellan myndigheter. Och hur jobbar mobila stödteamet med personärenden som ni presenteras för?
Först och främst är det viktigt att vara tydlig med att vi går inte in i någon myndighetsutövning. Vi kan ge stöd till en, till exempel en handläggare inom socialtjänsten som har ett ärende. Vi kan ge stöd till handläggaren i vad de gör eller hur de kan tänka. Men vi går inte in på själva på individnivå, på personnummernivå. Däremot kan vi jobba väldigt nära ändå för att stötta. För det har vi sett att det är en framgångsfaktor att kunna vara väldigt nära utan att kliva in i ärendet. Och vi, återigen där, det strävar vi också för att vara väldigt konkreta och ta med oss erfarenheter. Det finns ju kommuner som har jobbat med komplexa frågor och vi kan ta med oss de erfarenheterna och sprida dem och föra in vidare.
Precis, så att CV ägnar sig inte åt myndighetsutövning och vi har ingen journalföring. Nej. Över enskilda medborgare.
Men jag kan väl komplettera också med att just precis att när vi har ett ärende så det vi gör det är att vi egentligen har våra egna minnesanteckningar för att vi ska minnas själva frågan för att kunna ge stöd. Mm. Men vi har vi till exempel pratat med en kommun så då antecknar vi det som ett samtal med kommun.
Mm.
Vi går inte in i detaljer om vem exakt vi pratar med och namn och telefonnummer och annat. Vi försöker vara försiktiga med det.
Elias, hur kommer man i kontakt med mobila stödteamet? Det är väl en del av våra lyssnare nu som undrar över det. Och vad händer om man får kontakt med?
Ja, det är absolut lättaste sättet att få kontakt med det mobila stödteamet. Det är just via vår stödtelefon. Och den är bemannad mellan 9-15 på vardagar. Man kan också nå oss på vår mail som är då info@cve.se. Men generellt när man ringer vår stödtelefon så är vi väldigt flexibla och kan ganska akut ge rådgivning i frågor som är aktuella.
Mm. Så man behöver inte boka en tid och vänta flera veckor?
Det behöver man inte göra.
Nej. Och ni åker även ut till kommuner men ni kan också ge rådgivning på telefon och ha något webbaserat möte?
Absolut.
Och vilka är de vanligaste förfrågningarna som ni får? Vilka är det som hör av sig mest?
Ja, vad vi har sett under de här 4 åren som centret har funnits så är att kontakt som sker via stödtelefon korrelerar ofta med olika typer av medieuppslag. Så om det till exempel står mycket om islamistiskt våldsbejakande extremism så tenderar även rådgivningen till stor del att handla om det. Men det kan också snabbt förändras. Under våren har vi till exempel gett stöd och råd i skolfrågor och oro för extremism i skolan. Kommer frågan direkt från kommunala samordnare så är det förekommande att det handlar om hjälp med lägesbild eller rådgivning av symboler eller andra lokala företeelser. Och alla som ringer in till vår stödtelefon, de har självklart möjlighet att vara helt anonyma. Därför blir det också svårt att berätta om specifika fall här. Men vi har vid flera tillfällen bistått i rådgivning till skolor där det finns en oro för att elever vill skada flera skolkamrater. Och många skolor har idag genomfört utbildning i PDV, det som kallas för pågående dödligt våld. Men vi har märkt att samtal som kommer in till oss, det är i det tidigare stadiet. Innan våld har begåtts, men att det finns en dålig magkänsla kring eleven. Där har vi ofta fungerat som ett nav mellan skolan och socialtjänsten men också polisen.
CVE har sedan 2019 tagit på sig en koordinerande funktion inom svensk förvaltning för de svenska medborgare som har återvänt eller utvisats från tidigare IS-kontrollerade områden. Och Säkerhetspolisen, de bevakar ju de här poliserna utifrån en hotbildsanalys. Och CV gör ju inga sådana säkerhetsbedömningar. Vi har inte det mandatet. Men kan du berätta lite om mobila stödteamets roll i det här koordinerande arbetet? Och hur stöttar ni berörda kommuner?
Ja, vi har erbjudit hjälp och stöd till samtliga de kommuner som varit berörda av gäller återvändande personer. Och det som har varit egentligen huvudfokuset har ju varit de fallen här på senare tid när man handlat om utvisade personer. Och där vi har både genomfört utbildningsinsatser kopplat till kunskapshöjande perspektivet när det gäller islamska staten och vad det är för någonting, liksom vad man har upplevt i läge, hur det har varit i läge, hur det har sett ut. Till och med vi har varit nere på hur marken ser ut och lukten i området och förklarat försöka sätta den verkligheten man kommer ifrån just för att stötta upp i det lokala arbetet så att man förstår grundläggande kunskap om förutsättningar på plats. Centrets chef har ju också varit på plats där nere tillsammans med UD och besökt de här lägren för att få sig en bild på plats. Vi har en viktig del i vårt stöd har varit just handledning till handläggare i ärendet och även till familjehem som har tagit emot placerade barn. Och det både handlar om kunskapsdel men också just i själva utredningsdelen. Handledningsdel, både det gäller ärende och process ska jag säga. Vi har också haft möten med de berörda kommunerna för utbyte erfarenheter. Och det här ämnet är ju bland annat ett av de ämnena vi har jobbat mycket med, att föra över kunskaper och erfarenheter mellan kommuner. För att man har lärt sig en sak i en kommun som har varit relevant för att sprida till andra. Så det var en viktig del av vårt jobb här. Vi har också hållit i ett tillfälligt myndighetsnätverk som har fungerat över tid här för att koordinera frågan mellan olika myndigheter som till exempel polis, säkerhetspolis, utrikesdepartementet, åklagarmyndigheten, Sveriges kommuner och regioner med flera.
Elias, vi har ju kommunalt självstyre i Sverige. Vad händer om någon kommun inte vill ta emot stöd av CVE? Hur fungerar det här kommunala självstyret i praktiken?
I majoriteten av våra kommunbesök och de rådgivningar som vi har genomfört mot kommuner så kommer kontakten just via kommunen. Men det finns även de fall som vi har erbjudit stöd och där tas det ofta väldigt bra emot. Men det är klart att vi förhåller oss till att om kommunen inte önskar stöd så förlitar vi oss på att kompetensen finns inom kommunen. Sen har alla kommuner, nästan alla, har en lokal samordnare mot våldsbejakande extremism som också ofta är en ingång för våran kontakt gentemot kommunen. Men vi ger också en mängd olika typer av stöd till olika kommunala myndighetsutövare som inte nödvändigtvis alltid kopplar in just de kommunala förvaltningarna.
Men CVE har en rådgivande funktion. Vi kan inte tvinga någon att följa våra rekommendationer. Marcus, du som har jobbat i skolans värld som rektor, hur ser du på skolattacker? Det är ju en het fråga. Skåne har drabbats av 3 skolattacker sedan förra sommaren. Eslöv, Kristianstad och Malmö. Och när det gäller i varje fall Eslöv så framkommer det av domarna att det har funnits en koppling till våldsbejakande extremism. Och i det här fallet så var det högerextremism. Hur jobbar CVE med frågan om skolattacker? Finns det på radarn för mobila stödteamet?
Ja, absolut. Frågan är absolut på radarn. Och vi jobbar både med stöd till skolor och deltar tillsammans med myndigheter för att utveckla det arbetet. Det vi har gjort i det mobila stödteamet är bland annat att vi tittar just nu på att återigen konkretisera stödet till om vi får ett samtal från en skola. För att bli bättre på att möta det här behovet. Vi har flera aktiviteter som är på gång för att stärka arbetet. Bland annat har vi har ju samlat till 2 rundabordssamtal under våren med berörda myndigheter. Och vi planerar workshop på det här temat i närtid. Så det är en väldigt viktig fråga att kunna ge stöd i. När det gäller kopplingar till extremism och så och ärenden som har varit. Vi har fått en del frågor och ärenden till oss. Och det är precis som Elias sa tidigare, att handlar mycket om oro och den här otydlighet och osäkerhet. Det är någonting som gör att man reagerar och det är tillräckligt starkt för att man ska inte bara hantera och lösa det internt. Utan man känner att man måste ta tag i det på något sätt och där har vi varit inkopplade i ett antal och kunnat ge ett stöd. Och när det gäller de ideologiska delarna så är det lite utmanande för att det har varit väldigt vaga, otydliga ideologiska kopplingar. Att det har funnits en ideologi, absolut, men inte den här strukturerade, organiserade, tvärtydliga kopplingen. Va? Och det här följer någon slags mönster som blir mer och mer aktuellt nu med yngre som dras in i extremism. Det är någon slags gott och blandat ideologi, om jag använder det begreppet. Man plockar ihop sin ideologi och man har inte något medlemskap eller synliga kopplingar till det. Och internet som skapar en enorm arena där man hittar likasinnade. Så att den typen av frågor har vi följt upp och sett under våren.
Och sen behöver ju skolattacker inte ha med våldsbejakande extremism alltid att göra heller. Så att Det är ju svårt att säga på förhand innan man har hela bilden om det är en VB-fråga överhuvudtaget. Det kan ju exempelvis bara ha med psykisk ohälsa att göra.
Absolut. Och våran ingång där har varit och där vi pratar om att hör man av sig till oss och är orolig för en elev, då går vi in och ger stöd. Mm. Och är det så att vi sen efterhand ser att det här är inte en ideologisk fråga, nej, men då är det inte våran fortsättning som behövs, utan då är det någon annan som behöver kliva in. Men vi kliver in ändå.
Mobila stödteamet har ju faktiskt utvärderats. Företaget Ramboll Management Consulting fick på uppdrag av CVE utvärdera mobila stödteamets. Och den här utvärderingen, den presenterades 2021 var det väl, förra året. Och syftet var ju då för att se hur väl det här kommunstödet faller ut i praktiken, men också vilka behov kommunerna har för att driva arbetet framåt när det gäller förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Kan du säga någonting om den här utvärderingen, Marcus?
Ja, men det är viktigt att vi gör rätt saker och att vi är relevanta utifrån det behov som finns. Och svaret på enkäten är att kommunerna är nöjda med stödet vi har fått, och man beskriver att vi är lyhörda och att vi anpassar vårt stöd efter det specifika behovet. Vi kan konstatera att vi har lyckats skapa förtroendefulla dialoger med kommunerna, och det är ju en av våra viktigaste uppdrag egentligen, så att säga. Kontaktytor med kommuner är ju ett A och O för att komma framåt i den här frågan. Ja, vi kan också se att stödet har utvecklat kommunernas förmåga att arbeta förebyggande mot extremism, om än i en varierande utsträckning. Vi kan i utvärderingen konstatera att det behov som kommunerna beskriver i stort sett ligger i linje med det stöd som vi erbjuder kommunerna idag. Samtidigt så framkommer i intervjuerna att vissa respondenter har svårt att precisera sina behov. Och det är fullt begripligt utifrån att det är en väldigt svår och komplex fråga som vi hela tiden reflekterar över och försöker anpassa oss för att möta.
Man vet helt enkelt inte riktigt vad det är man behöver hjälp med.
Nej, det kan vara så. Det kan göra med att man inte riktigt har koll på, har man behovet, har man ett problem med extremism eller inte?
Ja.
Och där kan ju vi som en del av vårt stöd jobba då. Och enkäten är utformad för att främst utvärdera stödet som CVE erbjuder. Ja. Så resultatet kan definitivt ge en uttömmande bild över vilket stöd som saknas eller som inte når ut till alla kommuner. Däremot så skriver ju Ramboll att man ser en risk att kommunerna själva inte alltid vet vad de har för behov framåt i förhållande till hur ett effektivt arbete för att minska och motverka extremism ser ut. Va? Så att vi behöver fortsätta jobba med det här och utvärdera efterhand.
Att utvärderingar är viktigt. Så att vi vet att vi gör rätt saker. Men planerar mobila stödteamet att börja jobba mer uppsökande? Kommer man att börja höra av sig till kommuner som ni bedömer kan behöva stöd? Knacka på dörren helt enkelt.
Vanligtvis så hör man av sig till oss och har ett behov, så att säga. Men vi har ju i några fall kontaktat kommuner och erbjuder stöd då vi har fått signaler om att det finns ett behov av det. Och sen som Elias var inne på, tackar man nej, ja men då är det så. Men vi kan ändå ställa frågan. Och ibland, man kan säga ibland av den här frågan blir vi aktualiserade utifrån att vi kanske har varit i närheten av en kommun och där kanske sett någonting som vi tycker det här kanske man borde reagera på, och då kan vi höra av oss och bara kolla, har ni sett det här, har ni koll på det här? Och oftast har man bra koll, är min erfarenhet. Va?
Men som sagt, vi kan inte tvinga oss på någon kommun.
Nej. Och vårt syfte är att stötta och underlätta.
Nej, precis. Vi har kommunalt självstyre. Elias, utifrån den här Rambolls utvärdering så verkar det ju som att många kommuner efterfrågar mer konkret vägledning. Och som Marcus tog upp här, att man kanske inte riktigt vet heller vad man behöver hjälp med. Och hur ska CVE och mobila stödteamet svara mot det här behovet?
Ja, under våren så har vi faktiskt pilotat ett metodstöd som just är riktat till socialtjänst och polis. Och detta metodstödet har rekommendationer kring hur man kan gå tillväga för att utreda oro för våldsbejakande extremism. Och den feedback som vi hittills fått har varit positiv, och vi ser väldigt mycket fram emot att kunna göra materialet tillgängligt för alla.
Vad är det här metodstödet? Är det att man tittar på bland annat riskfaktorer och skyddsfaktorer och är det frågeställningar och
precis.
I utredningen?
Precis, det kommer det vara, och det kommer ge en tydligare bild i hur man just upptäcker våldsbejakande extremism hos de här individerna eller oro för det.
Ja, egentligen. Så det är mer konkret vägledning hur man ska göra för vad man ska titta efter.
Exakt. Mm.
Och om man ska skriva en orosanmälan då till socialtjänsten. Och du sa att det skulle finnas tillgängligt nu i höst.
Det kommer det göra.
CV finansierar ju även Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering. Och på vilket sätt skiljer sig den här orostelefonen som Rädda Barnen har från CVs stödtelefon till yrkesverksamma?
Vår stödtelefon, alltså CVs stödtelefon, deras, vår främsta målgrupp är yrkesverksamma. Medan Rädda Barnens orostelefon vänder sig främst emot anhöriga, det kan vara familjemedlemmar, det kan vara lärare, det kan vara vänner, släktingar, kompisar och så vidare. Men det ger också en möjlighet till att de individerna som vill lämna en miljö att också höra av sig till Rädda Barnen då. Och min upplevelse är att de båda telefonerna, de kompletterar varandra i VB-frågan och vi stämmer ofta av med varandra i olika case. Och självklart kan man även till Rädda Barnens telefon höra av sig anonymt.
Och uppgifter hur man kommer i kontakt med den här orostelefonen, det hittar man på Rädda Barnens hemsida. Ja, vi börjar närma oss slutet av den här podden. Jag tänkte fråga er två här. Vilken är den största utmaningen framöver när det gäller det här förebyggande arbetet mot VBE på lokal nivå? Vi börjar med dig, Marcus. Vad tänker du?
Jag tror att en utmaning är att ha en flexibel struktur lokalt så att man kan hantera förändringar och så kanske ibland snabba förändringar när vi ser att till exempel internets påverkan och förändringar från fasta miljöer till mer rörligt. Det kommer att ställa stora krav på kunskap och samverkan.
Elias, vad tänker du?
Och jag är egentligen inne på samma sak där som Marcus. Men jag tror att för att möta de utmaningarna som kommer så måste vi alla olika aktörer komma bort från stuprörsarbetet och mötas i vårt arbete och fokusera på våra likheter men också samverkan mellan olika aktörer.
Jag tänkte så här nu, har ni någon avslutande reflektion, någonting mer som ni skulle vilja säga till våra lyssnare?
Jag känner att tröskeln för att höra av sig till oss, den är lägre nu än för några år sedan. Mitt medskick är att använda oss som stöd, alltså ingen fråga är fel, det är bara att höra av sig och ställa den. Det är inga konstigheter. Jag vet att det finns en bra kompetens lokalt och vi kan bidra med både kunskaper och lokala och sprida lokala exempel.
Elias, tänker du någonting?
Ja, men det är väl just att de här våldsbejakande miljöerna är väldigt, väldigt föränderliga och kanske inte minst just nu. Och i vissa av de här miljöerna så kan man se hur den här organisatoriska nivån inte alls är aktuell längre. Och det som man kanske är van att arbeta mot ser annorlunda ut idag. Och att det faktiskt förändras hela tiden.
Stort tack till er båda, Elias och Marcus. Och om man som yrkesverksam vill komma i kontakt med vårt mobila stödteam så får man gärna ringa 08 527 44290 vardagar kontorstider eller mejla till info@cve.se. Och mer information finns även på vår webbplats. Och tack för att ni har lyssnat.